Vi ska läsa från hela psalm 146. Det är dagens predikotext och den texten som också står inför tredje advent. Okej. Halleluja! Prisa Herren, min själ. Jag vill prisa honom så länge jag lever. Lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen, och då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger dem förtryckta deras rätt. Han ger dem svältande bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar de trogna. Herren ger främlingar skydd. Stöder faderlösa och änkor, men korsar de ondas planer. Herren härskar för evigt, din Gud och Sion, från släkte till släkte. Halleluja. Halleluja. Det är det ordet som inramar den här salmen. Halleluja. Alltså halleluja betyder jag är Jahve. Prisa Herren. Det är det som omfamnar hela salmen. Det är det som borde omfamna hela vårt liv också. När vi vaknar på morgon, Patrik Petters, då säger vi... Nej. Du har inte tränat. Två saker. Halleluja skulle jag ha sagt. Ja. Men det var ju väldigt effektfullt. Skönt att det här var sista predikan. Johanneskyrkan behöver utveckla en mycket, mycket starkare halleluja-kultur. Alltså när vår församling föddes för 19 år sedan, så var vi trötta på det flåshurtiga, vi var trötta på klyschor, på det förljugna, glättiga, på den oreflekterade, ohållbara teologin. Och så blev vi befriade och helade av det stillsamma, av att få ifrågasätta, av att få tid att förstå och få tid att tro. Vi var allergiska mot happy clappy av sångerna som vet vad det är. Jag gläder mig i dig. Den typ. Den förbjöd vi efter första gudstjänsten. För vi ville bort ifrån det där glättiga, lite oreflekterade, lite jobbiga, lite... Ja, ni vet. Och det var så välgörande. Och det var så bra. Men någonstans längs vägen så gick en del av oss också miste om någonting. Vi förlorade någonting som är så viktigt för tillbedjan, för hängivenheten och för förmågan att förundras, nämligen halleluja-kulturen. Och tron har vi lärt oss under årens lopp i Johanneskyrkan föds lika mycket, eller kanske man inte ska säga, men det föds också utifrån så som det kommer inifrån. Jag tror många av oss har liksom lärt oss uppskatta de här bönehandlingarna. När vi lägger en sten framför korset, när vi tänder ett ljus, när vi bara står inför korset, när vi böjer knä. Ursäkta, det har betytt så mycket för mig själv. Jag tror inte bara hela tiden en intellektuell bearbetning. Där man inte alltid bara måste känna rätt. Utan där man bara med sin kropp får ta emot bröd och vin. Bara med sin kropp får böja knä och säga jag tror. Fast den hjärnan går i fel riktning. Känslorna säger något helt annat. Men det vi kanske också bör lära oss är att vi har en helt ny terräng att utforska. Inte en ny terräng, men för oss andra tröga, tråkiga Johanneskyrkemedlemmar så behöver vi kanske utveckla den här halleluja-kulturen. Där också vårt tal präglas av halleluja. Jag vet inte, jag har svårt för att säga halleluja. Jag tycker det känns från min uppväxt lite för långt ifrån. Amen enklare. Patrik, du där hade du rätt. Bara man säger något som låter kristet. Men vi behöver lära oss att också med våra ord orientera oss mot Gud och leva en ständigt, liksom, inte en ständigt, men en allt mer uppmärksam närvaro på honom. Och hjälpa varandra i en sådan kultur där man inte behöver skämmas om man säger halleluja eller amen eller pris ske Gud eller tack och lov eller andra uttryck som vi ungdomar alltid använder. Och psalmisten, han fortsätter med att uppmana sig själv att prisa Gud. Och han proklamerar att han vill tillbe Gud under hela sitt liv. Under alla dagar ska han tillbe och prisa Gud och säga halleluja. För tillbeden är ju så mycket mer än att sjunga sånger som vi gör här på söndagarna. Det handlar om att leva hela sitt liv orienterat mot Gud och ge allting i livet tillbaka till honom. Något av de mest starka ord som någonsin har skrivits av Paulus är hans lovsång i Romarbrevet 11. Och han säger så här: av honom, alltså av Gud, av honom, genom honom och till honom är allting i evigheters evighet. Av honom, genom honom och till honom är allting. De orden förändrar allt. Om vi tuggar på dem får de att sjunka in i vårt innersta och fattar vad de betyder. Av honom, genom honom och till honom är allting. Allt i ditt liv är av honom, genom honom och till honom. Till Guds ära. Och Paulus är ju inte någon glätt typ som har sitt liv på en räkmacka, säger man så? Han har sitt liv på en räkmacka. Nej, ja, ni vet, ni fattar vad jag menar. Men när han, alltså, han lever sitt liv inför Gud i tacksamhet, trohet, i medgång och motgång, i nöd och lust. Alltså från dag ett när han blir kristen så blir han ifrågasatt och motarbetad. De vill inte ens tro på att han har blivit kristen. Och så fortsätter det under hela hans liv. Han lever med rädsla och oro. Han blir motarbetad och ifrågasatt. Han upplever hur hans närmsta vänner sviker honom. Hur församlingar som han har grundat vänder ryggen åt honom. När han hamnar i rättegång så vågar ingen stå vid hans sida. Han upplever tillfälliga nederlag. Han blir sjuk. Han säger till och med att Satan, djävulen själv, slår till honom så han inte kommer dit han skulle. Han har också all förföljelse som vi inte behöver räkna upp. Men trots allt detta i hans liv så säger han: av honom, genom honom och till honom är allting. Och i hans liv, mitt i alla dessa svårigheter, mitt i allt det som är så svårt att hantera, mitt i allt det som är så svårt att förstå, så finns det en klangbotten av tillbedjan och tacksamhet. Det är att leva sitt liv i tillbedjan. Ibland kanske det är ett brustet och sprucket halleluja man säger. Är ni med? Men vi säger ändå det. Och vår klagan, och vår sorg, och förtvivlan inför Gud. Författaren är full av tillbedjan. Den här salmen är ju helt strålande och briljant. Men hans tillbedjan föds utifrån någonting som han har sett och någonting som han själv har erfarit. Och det är både smärtsamma och väldigt ljuvliga upptäckter. Det första han bara helt krast och nyktert konstaterar, det han sa så här precis i början: lita inte på mäktiga män. De kan inte hjälpa. De kan alltså inte frälsa. Det har han erfarit. Alltså det behöver inte nödvändigtvis vara så att de här mäktiga männen eller makterna eller vad man nu sätter sin tillit till i sig är onda eller bedrägliga eller korrumperade. Men döden sätter en gång för alltid stopp för deras verksamhet. Alltså hur inflytelserik, hur mäktig och hur framgångsrik man än är, så kommer det alltid till syvende och sist, allt det man har åstadkommit kommer att dunsta bort. Tänk på alla mäktiga män, för det har oftast varit mäktiga män som har styrt den här världen. Kublai Khan, hette han inte så, Magnus? Oh. Va? Ja, Genghis Khan också, hans farbror, Genghis Khan. Aztekernas världsrik, eller herravälde. Det har dunstat bort. Alla mäktiga män, det kommer att försvinna. Och har vi investerat vårt hopp och våra drömmar i det som tar slut, så kommer vi också stå där med tomma händer. Tänk på alla de som har investerat och satsat all sin energi för att liksom ha kontakt med den här personen. Knyta de där nätverken. Och sen bara upplöses det. Jag tänker på mycket sådana politiker som har satsat på fel häst. Satsat på den här personen i hopp att han eller hon ska bli partiledare. För då har man liksom en bana in sen. Och så skiter det sig och så står man där. Lita inte på mäktiga män. Och så kommer kontrasten i texten. Men Herren härskar för evigt. Halleluja. Men Herren härskar för evigt. Salig, säger författaren, den som har sitt stöd i Jakobs Gud. Det finns ingenting annat i vår tillvaro som kan bära upp våran livstyngd. Det finns ingenting annat i tillvaron där vi kan vila hela våran livstyngd och märka att det bär. Allt annat som vi lutar oss emot kommer att förr eller senare rasa och föra med oss ner i fallet. Men Gud är suverän och Gud är enastående och Gud är den som härskar för evigt. Salig den som tar sin tillflykt till honom. Gud är helig, vilket också kan översättas med helt annorlunda. Författaren har skådat Gud och drabbats av Guds helhet och drabbats av någon form av salig svindel här, va? Och börjar liksom bara jubla över Guds egenskaper. Så han bara spottar ut 10 saker om Gud som han är så fascinerad och förundrad och glad och galen i. Och det väcker hans förundran och hans kärlek och hans tillbedjan. Och han börjar med att säga att Gud, som jag sagt, han är skaparen och han är härskaren för evigt. Och sen säger han: han sviker aldrig sina löften. Och de här två sakerna sitter upp, att han är skaparen och härskaren. Det är bara då man kan säga att man aldrig sviker sina löften. Det är bara den som har all makt som kan lova något med absolut säkerhet. Vi andra ger våra nära och kära förhoppningar. Jag kommer ihåg när vår äldsta son Daniel var liten. Visst var det så, Ragnar, du får korrigera mig nu. Men visst hade han fått för sig att vi skulle åka till Disneyland i Paris. Ja. Vi startade ju Johanneskyrkan på den tiden, så vi hade ju inga pengar. Men nu tar vi ut allt när vi flyttar här. Men det är en helt annan sak. Det här pensionsavtalet som vi... Ja, ni vet. Men hans kvällsbön var alltid så här: gode Gud, se till så att vi får roligt när vi åker till Disneyland i Paris. Och vi bad alltid efter honom och sa så här: Gud, ge oss möjligheten att åka till Disneyland i Paris. För vi visste ju inte, har vi råd, kommer det gå? Han har fortfarande inte varit där. Han är Hawaii skitungen, så det är inget, inte synd om honom. Vi hade ju bara förhoppning. Vi kan ju inte säga med absolut säkerhet. Men det kan Gud. Han sviker aldrig sina löften. Och vad är Guds osvikliga löfte till dig? Jo, detta. Vi vet att Gud på allt sätt. Nu ropar jag så här högt igen. Förlåt Eve, jag har en IKEA-kollega som tycker jag är så arg hela tiden. Jag predikar. Ja, det är jag inte, Evelyn. Jag är jättesnäll. Vi vet att Gud på allt sätt. Jag kör ändå. Hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Till de han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. De han i förväg har utsett har han också kallat. De han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och de han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Detta är Guds osvikliga löfte till dig. Detta är en av de verser som jag alltid återkommer. Inte dagligen men nästan. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det målet som vi lever för. Nämligen lika Kristus själv. Det är därför som faktiskt allting som sker i ditt liv kan leda till att du blir mer lik Kristus. Det finns ingenting dåligt med dem. Du kanske tycker, för vi har ju grämer oss. Varför gjorde jag det? Varför hamnade jag i den här situationen? Varför har jag ställt till det här för mig? Och du undrar. Men det finns ingenting. Utan Gud kan på allt sätt hjälpa dem som älskar honom. Genom allt. Till att nå det goda. Och det goda är inte det bekväma, enkla livet. Det förstår du. Utan det goda det är att vi allt mer blir lika Jesus själv. Och han har redan bevisat all kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Så varför skulle han inte skänka oss nu allt med honom? Jo, det gör han. Det är Guds osvikliga... Jag får lugna ner mig lite. Det är Guds osvikliga löfte till dig. Är ni med? Halleluja. Jag tror att våran trosnivå behöver öka också. Att vi faktiskt tror att Gud är den han är och vill göra det som han har lovat. Och sen fortsätter författaren med sin lovsång. Jag läser det igen. Han ger det förtryckta rätt. Han ger dem svältande bröd. Han befriar de fångna. Han öppnar blinda ögon. Han rätar krökta ryggar. Han ger främlingar skydd. Han stöder faderlösa och änkor. Han korsar de ondas planer. Jag såg att Facebooks grundare har nu bestämt att han ska skänka en stor del av sin förmögenhet till välgörenhet. Och det är bra. Men så börjar man läsa lite mer och så börjar man märka att det finns en del kritik mot det. Att det är väldigt bra att sätta pengarna i den där fonden. För då får man väldigt, väldigt mycket skattelättnader nämligen. Och så är det väldigt bra för hans varumärke och så bla bla bla. Nu ska inte jag ifrågasätta kanske hans motiv. Men helt plötsligt dyker det upp massor med så här frågor. Varför gör han det nu? Det var väldigt lämpligt och lägligt angående skatter och bla bla bla. Så man kan ju alltid ifrågasätta varför folk agerar som de gör ibland. Försöker de vinna någonting på det? Försöker de uppnå något särskilt? Försöker de manipulera någon? Försöker de ställa sig in hos någon? Försöker de ge sig själva god PR och så? Men när Gud agerar för de fattiga, för de förtryckta och för de svaga, så är det ingen PR-kupp. Han drivs aldrig av några opinionsundersökningar. Han försöker inte bli omvald. Tozer skriver så här om Gud. Eftersom Gud är vad han är, så kan han inte handla på ett sätt som säger emot honom själv. Allt vad Gud gör stämmer överens med allt han är. Gud är själva orsaken till vad han gör. Han kan inte tvingas av något utifrån, utan talar och handlar alltid utifrån sig själv genom sin suveräna vilja. Och det finns ingen motsättning mellan de gudomliga egenskaperna. När Gud agerar och handlar så är det bara för att han kan inte göra något annat. För det är det han är. Vilken Gud är det som vi tror på? Jo, den som rätar krökta ryggar. Vilken Gud är det som vi tror på? Den som rätar krökta ryggar. Vi behöver förstå det när vi läser den bibliska berättelsen, när vi granskar vårt eget liv, när vi studerar vår omvärld. Det är att Gud ställer sig på, verkar för och identifierar sig med de förtryckta, de fångna, de hungrade, de blinda, flyktingarna, de faderlösa, änkorna, de mest utsatta i samhället. Det kan man kalla en omtumlande vision av Gud. Det tröstar dem som är längst ned. Och utmanar oss privilegierade att fundera på vilket sätt Guds hjärtslag berör oss. Och Gud har genom sin kropp, genom sin kyrka, alltid i historien verkat för de förtryckta, för de fattiga och så vidare. Ibland har delar av kyrkan också ställt sig på maktens sida och därmed förrått sin Gud. Men det har hela tiden funnits en väldigt stark ström bland de enkla troende att leva ut Guds livet och leva ut evangeliets budskap. Och jag är med i någon Facebookgrupp som heter, vad kan heta, Fredrik och Elinor, EFK Asien eller sånt där, va? Ja, där man får rapporter om vad våra missionärer gör där i Asien, inte minst i Nepal har det varit mycket rapporter. Och då märker man så här, de verkar på den fattiga sida. Vi ska vara stolta över våra missionärer inom Evangeliska Frikyrkan. Hur de arbetar med människor som är på väg att sälja, små barn som är på väg att säljas till trafficking. Hur de stoppar det, hur de hjälper stackars ensligt isolerade byar på grund av jordbävningen i Nepal och når fram till dem, gående till fots. Och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Vi kan bara ta vilket land som helst vi jobbar i, så ser vi hur kyrkan verkar. Så det är ett profetiskt ord. Gud är sån. Han väljer inte att göra det för att det är lägligt nu. Utan han är sån. Och inte minst versen som vi läste, att Gud ger främlingar, invandraren, skydd. Det blir till ett profetiskt ord och en profetisk förmaning till den kristna kyrkan i Sverige. Om Gud ger främlingar skydd, hur kan vi då säga nej? Man kan också läsa den här texten på lite vidare sätt. Att Gud ger dem svältande bröd handlar självklart om att de som fysiskt svälter får bröd. Och det har ju kyrkan alltid hjälpt till med. Men det handlar inte bara om våra fysiska behov. Vi kan ju bara exempelvis se på vår del av världen. Där har man inte direkt problem med fysisk svält. Men det är en enorm hungersnöd i vår del av världen. En hunger som inte det materiella välståndet kan mätta. Som de olika upplevelseresorna inte kan möta. Som de olika partnerbytena inte kan hjälpa. Och det gäller ju fångenskapen, blindheten och så vidare. Vi hörde Samuel sjunga och gänget här innan predikan den här versen. Jag är fånge i min kluvna vilja. Jag faller hårt på eget grepp. Jag är jagad av begärens rovdjur, Hosianna. Jag har ljugit för dem som gett mig tillit. Bara älskat dem som älskat mig. Och när jag har stått har jag försökt att falla, Hosianna. Jag är ganska säker på att vi känner igen oss i den textraden. vår kluvna vilja, vår fångenskap, vår förtvivlan, vår uppgivenhet och vår uppror som dyker upp med jämna mellanrum. I alla fall i mitt hjärta. Kanske inte i ditt, din lilla hycklare. Vi är alla i ett djupt, desperat behov av att få möta Gud, få skåda Gud, få beröras av hans befriande och räddande kraft. Den författaren till psalmen lever ett liv i tillbedjan. Och vi kallas till att leva ett liv i tillbedjan. Men det är ett liv som man inte kan disciplinera fram, utan som föds. När man får sina ögon öppnade och när man ser vem Gud egentligen är. Alltså man måste få smaka det. Man måste få erfara det. Och som Lina Lisa sa genom predikan under första advent. Gud längtar mest. Han håller sig inte undan. Han vill möta dig. Vi kallar sitt liv i tillbedjan där även smärtan och sorgen finns med. Där vi ropar också ett brustet halleluja. Där vårt hosianna i adventstid både en segersång och ett rop på hjälp. Om du känner så här idag, tredje advent. Det finns så mycket som tynger ner dig. Du känner dig uppgiven, orkeslös. Då säger jag så här, grattis. Gud är nämligen den som rätar krökta ryggar. Halleluja.